Podplay.
Tja Pontus.
Tja Jocke, är du redo?
Japp, jag är alltid redo.
Ja. Du, jag tänker bara så här, vi börjar bara med att vi har ju ligatabellen. Alltså plats 1-20 och där är så här, lagen är typ rankad utifrån de många matcher de har vunnit och poäng och sådär.
Det är ofta så tabellen funkar.
Ja, men det är, så här, det är lite otrevligt tycker jag att man så här, alltid ska bedöma. Alltså lag ska bedöma sådär. Och det är väldigt svårt att bedöma vilka lag som är bäst. Men jag tänker att jag ska ge mig på det som den expert jag är. Jag ska lista Premier Leagues bästa lag.
Ja.
Från bäst till sämst. Men jag tänker att vi börjar med topp 5 bara.
Ja.
Och bästa lagen i Premier League liksom. Från topp 5 till topp 1. Det här är alltså bara bedömt på den här innevarande säsongen.
Ja, okay.
Man kan inte räkna med förra säsongen att Chelsea och vann Champions League till exempel. Ja. Det går inte. Eller att City vann Premier League. Utan det är den här säsongen bara. Så
jag tror jag med. Ja, men ja. Okej, kör. Ja.
Så plats 5 då. Då tänker jag att Wolverhampton ändå har presterat väldigt, väldigt bra. Alltså de har ju väldigt bra spelare. De har gjort jättebra säsong. Med, ja men, Sa är ju fantastisk. Och sen har de ju sin backlinje med Kilman, Cody, Saiz. Det är ju fantastiskt starkt. Och liksom jättebra. Ja. 5. 4 men, tänker jag spontant att...
Fyra?
Ja, jag tänker spontant att där borde vi ändå kunna liksom räkna in Watford. Emmanuel Dennis har gjort en fantastisk säsong. Alltså kanske en av de bästa anfallarna i Premier League. Så där har vi liksom Watford på fjärde plats. På tredje plats, då tänker jag så här, ja men där är ju Crystal Palace gjort en fantastisk säsong. Och Conor Gallagher, ja men alltså uppenbart Premier Leagues bästa mittfältare, typ, eller topp 3 i alla fall. Och sen på andra plats, då tänker jag att vi har West Ham som ju helt uppenbart har ju, ja men, alltså varit ligans näst bästa lag. Alltså de har ju Declan Rice, de har Jared Bowen, som de här engelsmännen som verkligen sticker ut och gjort det så himla bra. Och sen tänker jag ju att ja, det är ganska tydligt att det är ett lag som är allra bäst, och det är ju Liverpool såklart, de har ju Mohamed Salah. Så ett är Liverpool, 2 West Ham, 3 Crystal Palace, 4, vilka fan säger jag där?
Ja, det undrar jag faktiskt också, jag vet inte riktigt vad du pratar om, eller?
Vi gör om det här senare i programmet, men då gör vi bara med fotbollsspelare. Och det kommer bli exakt samma resultat.
Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League, är tillbaka med mig, Joakim Rydström. Och direkt från the sweet, sweet life av föräldraledighet på en balkong sitter Pep Landén.
Stämmer bra. Som ni hör härliga moppeljud och sånt i bakgrunden som för tankarna till Medelhavet, så är jag alltså, just nu befinner jag mig i Stockholms Malaga.
Ja, så kan man också kalla det för. Du har väldigt fin tegelbakgrund och bara överkropp, så jag är väldigt nöjd.
Ja. Jag är precis som alla äckliga män, 30 plus.
Ja, precis. Men här i studion har vi även Pontus One Take.
Alla äckliga män är 30 plus, men alla 30 plus män är inte äckliga. Bara de flesta.
Ja, man ska väl inte vara... Helt kategorisk.
Nej.
Det är de nog. Vi, kanske, jag säger.
Jag är... Finns det någon... Händer det någonting ännu värre när man blir 40 plus, som jag, eller?
Nej, det enda jag vet... Alltså, Blur's End of a Century, låten End of a Century har textraden "The mind gets dirty as you get closer to 30".
Ja.
Jag undrar om det kanske utvecklas till 40, men bara det att Blur slutade vara coola så ingen har hört den låten.
Ja. Bra spaning.
Ja, låt tips också om ni inte hört den.
Ja, och kan även tips om Alex James självbiografi om att den har gjort det. Basisten, fan vad rolig den är. Den är, för att han är så otroligt oblivious. Otroligt bara hashtag winning, livet är gött. Och det finns inga konflikter i hans liv. Man blir väldigt glad.
Ja, men gud, låter fruktansvärt.
Ja, men det är det som är det roliga. Som
sagt, den jäveln.
One take Vainemo här också, det sa jag, men jag tror att det kanske försvann. Skitsamma. Ja. Jag tänkte att vi skulle börja så här. Kick and Rush har visat sig vara en inverterad Kung Midas.
Apropå inverterad Kung Midas, känner ni till The Hollies fantastiska låt "He's King Midas in Reverse", eller "King Midas in Reverse" heter det?
Väldigt, väldigt bra.
Nej. Oväntat Hollies. Det var när Hollies gick in och skulle testa någon form av psykedelika.
Det var ju alltid en härlig tripp i folks, eller i bandskarriären.
Ja, Hollies var ju liksom aldrig den där, de lämnade ju aldrig det där brittpoppiga liksom, alltså det originala brittpoppen. Men testade en period på det psykedeliska. Och oväntat bra. Alltså, nej men det är Kim Iris in Reverse. Superlåt.
Mm. Och när man pratar om oss då, så är det särskilt för att Pontus, du hyllade Chelsea och nu har de förlorat typ allt. Vi hyllade Spurs här de sisten. Och nu har de inte haft ett skott på mål i två raka matcher. Det vill säga att vi petar på blir skit. Eller ja, det verkar funka även åt andra hållet, eller hur Peter?
Ja, alltså precis. Jag satt här och hånade Eddie Nketiah och sa att när han spelar så är det inte bra för någon. Sen blev det jättebra för Arsenal, för han gjorde två mot Chelsea och hade ju en i mål mot United också, som förvisso dömdes bort för offside, men de fick för straff direkt därefter, så att det gav sig. Alltså Rush, fotbollsvärldens viktigaste podd, vi avgör ju framtiden.
Det gör vi faktiskt.
Och jag vill bara säga att Liverpool är fantastiska och de kommer vinna allt.
Vad vill du svara på det här, Pontus?
Ja, men det är ju så uppenbart att han, det är så genomskinligt att han säger så där. För vi både han och jag vet ju att det allt tyder på City. Det är ju liksom allt tyder på att City kommer vinna. Och det är, att säga någonting annat, det är bara att försöka spela med gudarna. Så allting
tyder på det. Vi har ju liksom inte lottats mot ett spanskt bottenlag i Champions League semi. Vi är ju i FA Cup-final mot ett sargat lag som håller på att plocka sönder fullständigt för att deras ryska ägare har fått sina tillgångar frysta. Vi har absolut inga skadebekymmer på vår centrala belgiska stjärna. Nej. Things are looking up City.
Jag funderade mest på att Pontus använde gudarna i plural.
Ja.
Mm.
Ja. Jag har ingen egen, så jag tänker att
Lars Malmberg som är vår mest kända
ja, det finns ändå en lucka där att fylla, känner jag spontant.
Det gör det faktiskt.
Ja.
Bra karriärsval.
Eftersom Lars Malmberg typ blev cancelled efter den här lärare-rappen i parlamentet, så tror jag att du kan kliva upp på tronen som Sveriges mest kända buddhist om du verkligen ger dig här.
Ja, och där finns det saker att göra från den positionen.
Den positionen, ja, det är steg ett blir Sveriges mest kända buddhist. Steg tre, det är världsliga välde.
Ja,
men steg två har vi ingen aning om.
Nej, men det är ju bara en passage.
Det är en passage, ja, precis, ska göras. Men jag tänkte, vi kan fundera på vilka vi ska jinxa härnäst. Då kan vi börja med att prata om Newcastle, så kan vi jinxa dem då. För att under 2022 så har de vunnit 9 matcher. De har tagit 6 vinster i rad på St. James' Park. Om ligan hade börjat att räknas i januari hade Newcastle faktiskt varit tvåa efter Liverpool. Ligans bästa lag, förstås. Men vad beror det här på? Hur mycket har Eddie Howe med att göra exempelvis?
Jag blir mycket såklart. Mm. Alltså det är ju en kompetent tränare. Alltså jag var ju väldigt svag för Eddie Howe i början där i Bournemouth. Sen såg jag hans väggord och har fått någon form av nej men det här han kan inte vara bra. Det här är ju bara flax typ. Sen hade han ju några trista spells, men det här ser ju oförskämt bra ut. Mm. Verkligen. Alltså han gör ju ett jättejobb med ett lag som förvisso är bättre än nedflyttning, men det är ju inte top of the league bra liksom, och det är ju avvisat att inte det, men nu ska de också möta Liverpool City inom kort tid, så men han har gjort ett jättejobb med det där laget och har fått till ett fått utväxling på spelare på en nivå som man inte trodde var möjlig.
9:e plats, 40 poäng har de nu.
Ja. Bra jobbat. Och det är väl så där, det är någonstans där det här laget ska ligga egentligen. Mm. Sett i spelare för spelare. Men det han har gjort med vissa av de här spelarna, så att han har fått Emil Kraft att se ut så vara en... Ja, men just nu är han ju topp 5 högerbackar i Premier League, skulle jag säga. Bara dra till med någonting. Men alltså han är... Det är ju, Emil Kraft har ju fått en jätteutväxling av Eddie Howe. Och kolla på en spelare som Joel Linton. Det är väl det mest kända exemplet kanske, att man får sån utveckling på honom. Det är ju fantastiskt också. Så nej, men han har gjort verkligen ett jättebra jobb med det laget.
Men 25 miljoner pund dyra Chris Wood har bara gjort 2 mål däremot.
Ja, det är väl inte där...
Chris Wood gör ju inte så mycket mål. Alltså, nej. Det, om man tittar på hans tid liksom, han måste ju snitta typ så max 10 mål per säsong eller någonting.
Ja.
Ja, alltså i Burnley så är det 10, 10, 14, 12. Så att 5 i år förvisso är en av hans sämsta säsong på väldigt länge. Men det är liksom inte så far off vad han kan ligga på, så att säga.
Det är inom potential, kan man säga.
Ja, alltså visst en viss besvikelse, men liksom inte Fernando Torres i Chelsea är dåligt.
Men det är väl...
Men hur mycket egentligen, om vi ska vara ärliga, är det att Eddie Howe är en kompetent manager, och hur mycket är det att Eddie Howe inte är Steve Bruce?
Det är en jättebra fråga.
Jag faktiskt tänkt på det lite, för att alltså, så här, han har ju tagit över mitt andra, Steve Bruce har ju tagit över mitt andra lag, som folk kanske vet vid det här laget är West Bromwich Albion, för att min pappa är VBA-supporter. Och de gick ganska dåligt innan Steve Bruce tog över dem. Men efter att han tog över dem har de gått katastrofalt. Steve Bruce har försämrat spelet i ett redan dåligt lag, vilket är ganska ovanligt för en tränare som kommer in mitt i säsong. Man brukar ändå få någon typ av puss eller positiv effekt, eller någon typ av spelare vill imponera på tränare. Det brukar i alla fall inte vara sämre direkt. Men då har West Bromwich Albion blivit under Steve Bruce. Vilket är sjukt imponerande på ett tråkigt sätt för Steve Bruce givetvis. Men han var ju, alltså, fram till att Steve Bruce lämnade och Eddie Howe kom in, så hade de väl inte vunnit en enda match. Newcastle.
Jag minns faktiskt inte.
Jag tror inte det. Jag tror de tog sin första, alltså att första seger ja. Var typ så 1-0 till Burnley eller någonting i november.
Mm. Ja, det ja, kan stämma.
Ja, 8 matcher gjorde han i Premier League i den här säsongen. Steve Bruce 3 oavgjorda, 5 förluster.
Det är inte bra, det är det inte.
Nej, det är inte bra. Men det är det jag menar. Alltså, jag har så svårt att... Alltså, uppenbart är det så att Eddie har gjort någonting väldigt rätt. Men det är nästan ännu mer uppenbart att gud vad det var fel med Steve Bruce.
Ja. Nej, men det är klart att det har varit ett jättelyft med Eddie Howe. Och han har alltså sen under 2022 det var det 10 segrar, 2 och 3 förluster. Det går ju inte att snacka bort liksom, även om det är så här bara, yes, vi har äntligen sluppit Steve Bruce, men det har ju hänt någonting annat med laget. Det har ju gjort någonting bra liksom med det här. Så all cred egentligen, och jag tycker att han har fått till rotationen på de offensiva spelarna på ett väldigt bra sätt, att för det finns ju, om man har kollat bara startelvan, så det är ändå hyfsat bra liksom. Mm. Det är helt okej. Okay. Det är absolut 9:e plats värdigt. Men att ändå lyckas få till den här rotationen med alla de här offensiva spelarna och få det att funka bra. Jag har svårt att säga annat än att bara lyfta på hatten för det de har gjort.
Mm. Vi lyfter på hatten och ser fram emot transferfönstret i sommar.
Ja, nej, men det är helt uppenbart att de kommer...
Eddie Howe var ju alltid, i Bournemouth var han alltid bakbunden av att det var en så himla liten klubb med så extremt ändliga resurser. Och man ursäktade honom, man nästan bundade honom för det spelet han fick till i Bournemouth tills det liksom inte funkar längre.
Ja.
Sista året i Bournemouth kändes det ändå som att det var nedåtgående där.
Ja.
Alltså är Eddie Howe redo för de saudiska miljarderna egentligen? Är han rätt man att förvalta det?
Ja, men det är det som lär visa sig nu nästa säsong. Alltså sättet han har fått in Bruno Guimaraes i laget är ju väldigt bra. Det har ju väl lyft laget extremt, även om det lyfte innan han kom in också, men det har ju det har ju funkat jättebra med att få in de mest superstjärnorna som Dan Byrne, Chris Wood och så vidare i det här miljardbygget. Men nej, men det, jag vet inte, det är bara lyfta på hatten och säga good fucking job, typ.
Nej, det mest spännande nu, för när man tittar på matchen de har gjort, alltså vi ska lyfta på hatten för de har gjort ett bra jobb, men de har haft ett ganska tacksamt spelschema. Jag vet att du var inne på det också, Pontus, och sa att nu är det Liverpool City. Det är en helt annan typ av bäst de ska ställas mot. Och de har ju... Egentligen i grund så borde jag ju känna så här att jag inte vill någonting hellre än att de ger Liverpool på nosen och att det hjälper City. Men nu ska jag erkänna någonting som är jävligt oklädsamt kanske.
Men, det här låter spännande.
Ja, men det är ju ganska uppenbart varför jag vill att City ska vinna ligan. Det är för att det är laget jag håller på och jag vill att de ska nå framgång. På andra sidan så är det så här, varför vill jag inte att Liverpool ska vinna titeln? Då är min starkaste drivkraft faktiskt att det skulle bli så jävla äckligt på svenska fotbollstwitter. Och det kan låta liksom som en liten grej, men när man lever så mycket av sitt liv i det flöde som jag gör, så skulle det bli väldigt, väldigt, väldigt jobbigt för mig om Liverpool vinner framför allt kvadruppen, men även ligan. Och därför kan Newcastle ska slå Liverpool. Men det enda jag kan tänka mig som är värre än att Liverpool vinner titeln är att de snuvas på titeln av Abu Dhabi ägda Manchester City genom att de besegras av saudiskt ägda Newcastle. För den dolkstötslegenden, eller det, liksom, det skulle vara ännu äckligare. Så att det är den enda matchen som är kvar den här säsongen där jag verkligen helhjärtat håller på Liverpool. Se till att göra processen kort med Newcastle och så fucka upp mot någon annan istället så att jag slipper se bölandet på Twitter. Tack på förhand.
Nu ska vi se, där har vi årets vassaste clickbait, dök upp på Twitter igår, har jag skrivit här. Men det visar sig att 442 i sitt senaste magasin listat de 100 bästa spelarna i Premier League.
Det här är sanning med modifikation. Det här är alltså det har kommit två nya efter det här.
Ja, det har kommit två nya, vi har bara missat att
det här är alltså men det är inte så att vi sitter och läser 442 varje dag.
Nej, det är sant.
Det här är också någonting som är, det var magasinexklusivt, lades inte ut på det vida internet. Men 442, för de som inte vet då, så är det världens största fotbollsmagasin.
Fast vi läser inte, men det är världens största.
Ja, men det är väl, det är största upplaga i världen av alla fotbollstidningar. Vilket ju är intressant, stort och kul att det finns så stora fotbollsmagasin i världen. Men innehållet kan man ju debattera över. Och sprang jag över det här innehållet där de då i sitt matchnummer då skrev att här har vi nu listat de 100 bästa spelarna i Premier League. Mm. Och det är intressant, man gillar ju listor, eller?
Mm. Det gör man absolut. Mm. Och clickbait-faktorn i det här är ju att listan är väldigt...
Men är det clickbait om det är magasin?
Ja, jag menar det.
Det blev ju så, för folk givetvis.
Men folk har inte reagerat, på det förrän nu. Det är två månader för sent.
Jo, men det är tecken på att folk inte läser papperstidningar längre. Det vet vi ju. Ja, men när det väl dumpades och lades upp på Twitter så blev det ju väldigt delat. Det var det som var min.
Det är så otroligt roligt att där cirklarna skärs. Alltså någon som använder Twitter, någon som läser papperstidning. Det är så himla smalt att det är först nu i slutet på april den här personen har åkat plocka upp sitt 442.
Sju veckor efteråt.
Ja, det har någonting.
Ja, men jag ska väl säga, det här är då kriterierna, hur de jobbar, gjorde den här listan. Det är ju då deras medarbetare tillsammans med lite andra löst folk. De skriver om så här, att ranka någonting generellt väldigt otacksamt. Men vi på 442 bryr oss väl inte om det. För att komma fram till den här listan över de bästa Premier League-spelarna så bestämde vi oss för att det mest rättvisa är att bara bygga det på den här säsongen. Så det går, vi ska fokusera på nutiden och den här säsongen. Det går inte att väga in sånt som att Jadon Sancho var jättebra i Dortmund förra säsongen. Och det ska inte heller vara att man är just nu i form. Utan det ska vara den här säsongens med prestationer.
Men det låter ju ändå så här, ja, men då har man tänkt lite grann att vi ska ge en holistisk bild av de 100
bästa spelarna. Ja, så de skriver så här: we asked some of the finest brains in the business for their opinions.
Michael Owen, Paul Merson.
Paul Merson, precis.
Men då ska vi då försöka komma fram här till vad de har kommit fram till.
Ja.
För det här är potentiellt så att det är den sämsta listan över Premier Leagues bästa spelare genom alla tider. Eller nej, det är den sämsta listan över lag genom alla tider.
Genom alla tider.
Det är svårt att ranka, men vi i Kick & Rush bryr oss inte och vi sätter den här listan som den sämsta genom alla tider.
Ja, och det tänker vi göra. För vi bryr oss inte om kritik, va?
Nej.
Men den börjar ju ändå säga relativt rimligt med att ha Salah på första plats. Det är så här, ja men okej, jag kan förstå att man vill ha Kevin De Bruyne där kanske, men ja, men Salah över hela säsongen. Ja, men det finns väl en rimlighet att
han över hela säsongen så är det ju inte något snack. Alltså Kevin De Bruyne var ju ganska osynlig de första 10, kanske till och med 15 matcher.
Mm. Exakt. Och det ligger ju honom i fatet här, va?
Salah. Okej.
Okay. För Kevin De Bruyne, han är ju på plats 19 här för Premier bästa spelare. Han är till exempel bakom spelare som Declan Rice, Jared Bowen.
När det sker reagerar jag kraftigt.
Ja. Conor Gallagher.
Jo, men alltså grejen är så här. Med Conor Gallagher så är det så här att
Han är på plats 8 ska jag säga. Gallagher.
Ja, med Conor Gallagher så var det ju ändå någon slags vad ska man säga, en typ av så här most improved. Han kom lite från ingenstans och var faktiskt väldigt bra, framförallt i början på säsongen. Mm. Jag förstår att en sån bild kan leva kvar hos en om man är, säg, en brittisk pandit som är en av de finest brains in the business som Fofotou kan ha få tag på. Och att det kan liksom att det är fel att han är på åttonde plats, det är ju tveklöst. Men jag förstår någonstans att Conor Gallagher får en framskjuten placering för att han överraskar oss alla, han har någonting. Men David de Gea,
plats 13.
Han är bara dålig och har varit det i flera år. Alltså i år inkluderat.
Men jag ska säga att det är fyra målvakter som anses vara bättre än Kevin De Bruyne den här säsongen.
Ja.
De fyra är ju då... Petter, om du skulle bara få säga välja vilka fyra målvakter i Premier League skulle du vara mest okej med om de var, ansågs vara bättre än De Bruyne? Alltså, även om du, de är ju inte det. Men om
Alltså att de ändå skulle hamna för honom på listan. Ja. Jag skulle inte vara okej med det, men jag skulle vara mer okej med om det var etta Alisson.
Ja.
Tvåa Cy Wolves. Trea Ederson. Fan vad svårt det är. Jag tycker inte att någon är kanske riktigt förtjänt av det här alls egentligen. Men det känns, jag får någon sån här känsla av att typ, ja men Hugo Lloris kanske.
Ja, all right. Jag hade väl haft Mondi med i alla fall, om jag skulle välja.
Jag tycker att han har varit ganska dålig i år. Mm. Jag tyckte han var jättebra förra året. Jag tyckte han var jättebra.
Ja. Eventuellt så skulle jag skulle kunna slå ett slag för Nick Pope kanske. Men det är nog fyra mål till före. Det är José Sá som du hade med.
Vad sa du?
Det är José Sá med.
Ja.
Han är ju högst rankad målvakt på 9:e plats. 9:e bästa spelaren i Premier League, med andra ord. Sen har vi Aaron Ramsdale på 11:e plats. Vi har David de Gea på 13:e plats. Och så har vi Hugo Lloris på 17:e plats. Så det är de fyra målvakterna som är bättre än Kevin De Bruyne den här säsongen. Det är kul.
Är det det?
Ja, men vi har lite andra.
Men varför är det Alisson?
Alisson på plats 48. Han är den 6:e bästa målvakten i Premier League den här säsongen.
Jag tycker att man kan liksom göra ett case för att Alisson ska vinna typ så här. Alltså, du kan lägga fram ett case och inte framstå som helt galen.
Förlåt, du försvann lite. Man kan lägga fram ett case för att Alisson
ska vinna Ballon d'Or.
Ja.
Ja.
Yes.
Jag tycker det. Jag tycker att han har varit helt sanslös. Alltså jag hade varit mer än fine med om 442 hade satt Alisson topp 3 i ligan. Jag tycker att han har varit så satans bra. Så 48, det är ju mer att de har kommit på någonstans i vägen. Alltså. Fuck that bloke in the Liverpool garden. What do we do, man? Put him in place 48. People won't give a damn. Alltså... Ja, katastrofalt. Ja.
Mm. Alltså så här, rent krasst så ska man sätta göra en sån här lista och vara helt korrekt. Då ska det ju typ av de topp 20 så bör ju Liverpool och City ha 15 av dem typ. Mm. Så jag förstår att man försöker vattna ur det lite grann för att det inte ska bli trist. Men det är ändå någon...
Nej, men det är ju två lag som är så uppenbart överlägsna alla andra.
Mm.
Men ska vi inte dra hela topp 10 då?
Ja, men jag har en till spaning som jag tycker är väldigt rolig.
Ja.
Van Dijk, ganska bra spelare.
Han har något.
Okay. Han har någonting. Mm. Där ska vi ändå säga så att han är faktiskt femte bästa mittback i ligan enligt den här listan. Vilket ju är lite dumt, men ändå femte bäst, det är ändå bra. Och så. Men... Ja,
han hade en lite så här knackig start på säsongen.
Ja.
Alltså, lite Bruyne kom från en skada, lite rostig, lite tid att komma igång.
Ja, men många säger att
nu får du tänka på att jag jobbar som jurist här åt. Jag är jävlens advokat, Fortus advokat.
Ja, nej, men han är 6:e bäst, förlåt. Och det säger jag, men man säger Matip har ju, säger vissa, har varit bättre än Van Dijk den här säsongen, och bara, ja men Matip har haft en grym säsong, så bara, om han är före, men det kan jag väl köpa någonstans. Men så har vi, och så har vi Rydiger som, ja men han förra säsongen var ju jävligt bra.
Jag tyckte han började jättebra, han var bra i höstas.
Han är på plats 12 här, han är den bästa mittbacken i ligan. Och där har vi två mittbackar som är bättre. Okej, så Thiago Silva, ja men han har ju ändå historiken. Thiago Silva. Ja. Det var inte det vi skulle bedöma här, men han har historiken.
Man måste ändå ibland tänka på historik.
Ja. Men sen har vi ju då två andra mittbackar här som är före. Ja. Och det är ju det är då dels Saiz i Wolves som ju har gjort en bra säsong. Mm. Absolut. Han är två placeringar före Van Dijk, som då är, Van Dijk är ju 31:a bästa mittback i Premier League. Men den nästan som spelaren som anses vara säsongens näst bästa spelare, eller Premier Leagues näst bästa mittback, det är Max Kilman, också i Wolverhampton.
Hur stark är det bak?
Det är de ju förvisso, men jag menar alltså att Rydiger är den enda mittbacken i ligan som skulle vara bättre än Kilman. Det är ju inte sant.
Nej, det är det ju inte. Nej. Jag börjar ana att det kanske de som är engelsmän har en lite liksom, precis som att man, om man är en klubb, måste betala lite mer för dem, så får de per automatik en lite högre placering. Mm. För att de är engelsmän.
Jag noterade ju här också en annan spaning som jag tyckte var lite skoj. Det är ju att vi har ju bara så här för att dra några, alltså ja, det här är ju såklart jättekonstigt, men
men vad fan är Jorginho före De Bruyne?
Ja,
helvete, han har varit piss ju.
Mm, det är korrekt. Vi har, det är så alla tre Wolves mittbackar är topp 40. Och så har vi spelare som Reece James som kommer efter, och direkt efter Reece James på listan kommer Jamie Webster, sen kommer Tomiyasu, sen kommer Salisu, och sen två placeringar där bakom kommer Kyle Walker. Så kanske inte haft den bästa säsongen i sin karriär, men hallå, han är ju en bättre försvarsspelare än alla de andra.
Ja, alltså inte Reece James. Reece James
nej,
är fantastisk.
Nej, absolut. Men ja, ni fattar. Men ska vi dra
skulle Mark i Crystal Palace vara bättre än Reece James alltså?
Mm, det är korrekt.
Förlåt, det här är det sjukaste jag sett. Ruben Dias har varit skadad halva säsongen och är före Laporte.
Ja, han plats 33.
Nej.
De har ju bara rullat en tärning.
Ja, det är
ju... Emil Smith-Rowe före Joel Matip. Vad i helvete?
Ja, plats 23 Smith-Rowe, plats 24 Matip.
Mm. Mm. Ja, men det här är, det är roligt att Joshua King tar sig in på listan överhuvudtaget. Han har varit jättedålig.
Var hamnade Maguire egentligen? Jag hittade inte honom.
Han är nog kanske inte med.
Det var ändå något, lite positivt.
Det hade de något.
Där hade de något.
Jag tycker, noterar också att Lucas Moura överhuvudtaget var med. Känns också, och Kane som visserligen hade en jättetuff höst, men att han bara ska vara på 76:e plats känns ju så himla dumt.
Ja, så att Ederson 72a, Sadio Mané 65, ja.
Ja, den tycker jag, den är väldigt fin. Men det säger ändå någonting om Maguires säsong, att han är så dålig att han inte ens tar sig in på den här listan, trots att han är den han är, engelsman och så vidare. Det tar jag med.
Men alldeles uppenbart att Sadio Mané är sämre än Emmanuel Dennis, som är på plats 28.
Men ska du dra från 1 till 10 då?
Emmanuel Dennis är det väl ändå att han har gjort typ hälften av Watfords mål.
Ja, alltså. Jo, men det är nu Watford.
Jag vill bara försvara honom lite. Fan, han har inte haft det lätt.
Nej. Men topp 10 med Salah etta, det är ju liksom, så kan man se det.
Men jag tycker det är ju kontroversiellt. Det är ingenting att säga.
Bernardo Silva, tvåa. Jättestark höst. Lite tuffare i vår, men...
Ja. Hade listan gjorts idag kanske han hade dalat lite. Man tänker om detta är marsnummer, så är ju listan ihopsatt i februari, och då hade han kanske inte hunnit riktigt dala som han gjort.
Nej, sant.
Jag köper någonstans. Han ska ju vara topp 5, kan jag tycka.
Ja. Så vi är Trent på tredje plats. Det kan man väl också köpa.
Ja.
Cancelo 4. Också rimligt, kan jag tycka. Sen börjar det ju spåra lite grann. Men plats 5 har vi Declan Rice, som då är jättebra såklart, men ja, det är inte den femte bästa fotbollsspelaren i Premier League.
Kommer ni ihåg när vi draftade lag liksom?
Ja.
Och Jocke valde John Stones. Alltså yep. Den John Stones.
Ja.
Det är ju ungefär samma sak. Är du rätt om the finest brains in the business, Jocke? Så det var där. Jag är med din femte bästa spelare i Premier League, okej. Okay. Ja, det är Declan Rice.
Det är jag som har gjort den här listan. De ringde ju till Expressen och frågade om vi vill vara med. Jag kan fixa det här, så det är lugnt. Så att det är allt det här är mitt fel, jag ber om ursäkt.
Ja, det är bra att ta på det. Så har vi då Jared Bowen.
Jag tycker att Declan Rice är jättebra, men finns inte någonting lite för liksom upphetsat hos de brittiska fotbollsjournalisterna just kring Declan Rice? Alltså,
jo, det kan vi göra.
Det är så jävla kul kring. Är det inte det?
Jag menar, det ja, det är såklart helt sinnessjukt. Mm. Alltså, han är jättebra. Han är säkert topp 5 defensiva mittfältare i ligan. Det är liksom, men så långt kan jag sträcka mig.
Mm. Ja, men det tycker jag med. Ja. Men jag vet inte, är det för att han valde bort Irland? Att han valde liksom att han var republikan?
Ja, man vill ge honom ett medialt varmt välkomnande.
Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Det är någonting.
Förlåt,
en väldigt ofärdig spaning. Jag bara, just Declan Rice-vurmen är liksom så löjligt stark.
Ja, men det här är ju inte, det här är ju ändå så här, ja, Declan Rice är inte femma, men det är inte det mest sinnessjuka med den här listan.
Nej.
Alltså, Jared Bowen på sjätte plats är ju stördare såklart.
Ja, men det är ju fan samma jävla grad av helvete, eller?
Ja, men alltså Declan är jättebra, men han är ju inte bättre än vad Sadio Mané eller vad Phil Foden är.
Nej, men nej. Det är ju, alltså, men det är väl också, alltså, Lex Conor Gallagher, att han var liksom lite så här, han var okej, men ganska anonym. Sen hade han en period i ligan där det var så här, han kopplades ihop med Liverpool, han såg grym ut, man pratade om landslaget. Det kan stanna hos en.
Ja, och då blir man problemvis sjätte bästa spelare.
Ja, förlåt. Varför försöker jag försvara 442? Jag mutar mig själv här.
Vi har ju Rodri på sjunde plats, vilket ju är superrimligt. Han hade kunnat vara högre upp, men han är ju han är ju sämre än vad Declan Rice är enligt den här listan.
Ja, just det.
Ja. Och sen Conor Gallagher då, på åttonde plats.
Ja, just det.
Väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Just det, Thiago är inte med på listan, va?
Nej, just det. Då har du fan rätt. Jag har inte sett honom.
Nej.
Tia.
Det är korrekt. Jag hittar honom inte heller.
Ja. Bakom stjärnor som då Jack Grealish till exempel. Rico Henry. Josh King. Ja.
Ja.
Då hade du plats 9 och 10 då, sista två.
Vilket är den dummaste listan någonsin. Plats 9 är då José Sá, som ju har varit en jättebra målvakt. Alltså han är en jättebra målvakt. Han är inte en av de 10 bästa spelarna i Premier League. Men alltså han är ju jättebra, så är det. Och på plats 10 har vi Rafinha, som också är jättebra, men som inte heller är den 10:e bästa spelaren i Premier League. Så där har vi...
Inte ens sett i säsongen liksom.
Nej, han var nog bättre förra säsongen dessutom.
Ja, jag skulle säga
Så, ja, nej, men det här är en jättedum lista. Men jag tänkte bara så här, sammanställa här nu utifrån den här listan. Vilket är, om man ska slå ihop, göra den bästa elvan i Premier League. Den bästa, bästa startelvan.
Ja, jättespännande. Mm.
Då har vi då målvakt José Sá. Vi har högerback Trent. Mittbackar Rydiger och Kilman. Och vänsterback Joao Cancelo.
Ja.
2-1 så länge i alla fall.
Ja, men bra utbackar i alla fall.
Ja. På mittfältet så har vi då
Max Kilman när han ska ta dem en mot en duell som Cancelo och Alexander Arnold lämnar bakom sig.
Ja. Sen har vi då centrala mittfältet med Declan Rice, Rodri och Conor Gallagher.
Ja.
Alltså, Rodri är ju absolut där, såklart.
Ja, det är något defensivt viktat, men det är klart, ska utmarkarna sticka upp så.
Ja, Rice och Rodri får gå ner och liksom täcka. Och de tre forwarderna längst fram skulle då vara Bernardo Silva, Mohamed Salah och Jared Bowen.
Ja, alltså, det sjuka är listan, alltså startdelen blir inte så sjuk som listan. Det känns som att det skulle vara när vi gick igenom listan.
Nej, men alltså vi kan ju göra, alltså, oavsett vilken elva Liverpool eller City ställer upp med, så är den ju bättre än den här elvan.
Ja, alltså framförallt mittfältet med Rice, Rodri och Conor Gallagher känns off, alltså.
Men allting känns off.
Nej, för sig när jag tänker efter Kilman, Rydiger och så José Sá där som...
Ja, och så Bernardo Silva, Salah. Bra offensivt, men Bernardo lite för... Han skulle väl plocka ner till där Gallagher är, kanske. Men så Jared Bowen på det. Nej, men det är såklart... Ja, nej, men det är såklart det dummaste listan någon har publicerat någonsin. By one of some of the brightest minds in the game of football.
Fan, kan han jävla Tommy Yasu vara 44? Alltså, han har varit skadad hela säsongen, eller?
Ja.
Ja.
Men alltså, jag kan ju ta med sig. Nu ska vi kolla. Hur många matcher tror ni att han har gjort i år?
Jag tror att han har gjort 20.
16.
Ja, 16 är fan helt... Nej, 16 starter, 17 matcher.
Ja, men då hade han ett inhopp på en minut senast.
Fan, vilket litet avtryck han gjort på mig jämfört med vad han gjort på 442.
Ja. Missat hela den matchen.
Nu släpper vi den listan, och innan vi går in på matchgenomgången så tänkte jag att vi skulle nämna en nyhet som har med idag att göra. För det gjordes en utredning om engelsk fotboll ledd av fans och Tory-parlamentarikern Tracy Crouch, där man kom fram till en del förslag som ja, idag då ska läggas fram för parlamentet av sportsminister Nigel Huddleston. Rapporten pekar bland annat på behovet av större kontroll från fansen, som i sånt fall får en golden share-roll med veto i frågor som huruvida man kan sälja hemma redan och angående klubbhistoriska markörer som att ändra klubbmärket eller färger på tröjorna. Men framförallt så pratar man om att det ska finnas en oberoende styrning av FA och Premier League med möjlighet att granska klubbarnas finanser och lite bla 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 sådär. FA och Premier League har ju förstås motsatt sig i det här, för de vill ju hellre chockerande nog granska sig själva. Ja. Men den här nyheten är ju inte direkt småpotatis, för vi se vad som händer med den. Men vad kommer det bli någonting nu liksom?
Jag tycker det är jättebra med de här delarna i att fansen får den golden share, att man har vetorätt i, ja, men framförallt att sälja hemmaarenan, som ju Burnleys ägare gjorde till exempel, och skuldsatte klubben fruktansvärt mycket. Eller sålde de, eller fan gjorde de skuldsatte arenan jättemycket i alla fall.
Ja, precis, de belånade väl.
Ja, exakt. Ja. Och sådana saker är ju väldigt negativa. Men även liksom att man har den där vetorätten kring historiska markörer och klubbidentiteten. Alltså så man inte kan gå in som med Cardiffs gamla bondskurktjägare, vad fan han nu hette.
Vincent Tan, va?
Ja, exakt. Gick in och ändrade färgen på klubben liksom. Det är ju inte, så ska ju inte en klubb fungera. Så det är ju fantastiskt bra att man kan ha en sån vetorätt. Och även, det har ju många gånger bytts klubbmärken titt som tätt. Leeds försökte väl där med den där konstiga crestet.
Ja, just det.
Ja, det är ju såklart helt rätt att man inför de här grejerna, och det tycker jag är fantastiskt bra faktiskt.
Det är väl någon typ faktiskt räddning också, alltså med allt superliga-debackel och att röra sig längre och längre ifrån. Alltså det är så få spelare idag som har den där jättetydliga kopplingen till klubben. Jag tänkte på det alltså så sent som när vi satt och tittade på Liverpool City, att det är så här, ja men det är Foden i City och så är det Trent i Liverpool i just den matchen liksom. Curtis Jones finns ju på bänken i Liverpool också såklart. Men det är ju de som är liksom väldigt starkt kopplade till sin klubb. Mm. Och håller de på att liksom bete sig som att de ska bryta sig loss från liksom det som har varit och den historia som klubben har, för att ge sig in i någonting nytt. Alltså man rör sig längre och längre och längre och längre ifrån den lokala förankring som jag tror är helt central för att folk i närområdet ska orka bry sig om klubben. Så att det blir en räddning lokalt att fansen får en röst i det. För att annars så känns det som att man går mot en oundviklig typ av död där. Vi tar Manchester United som exempel, för att de är redan så stort globalt varumärke att det är det de blir till slut. Det blir alltså att de råkar befinna sig i Manchester bara så här, ja. Mm. Det är så, men det har ju inte någonting med Manchester längre att göra, så att säga.
Men utredningen pekade på 10 punkter, och jag tror att från regeringens håll så ska man föreslå att alla 10 borde på något sätt införas.
Så den som blir viktigast tror jag nog ändå handlar om det här med att man, vem som helst ska inte kunna äga en fotbollsklubb liksom. Och där är man ju ganska resignerad inför att det kommer inte spela någon roll. Alltså man ska utreda, och man ska inte bara när en klubb köps utan också senare, hela tiden måste man klara de här kollarna, att pengarna som kommer in till klubben inte har en, inte kommer från, det ska inte finnas kopplingar till illegala verksamhet till exempel, eller
som folk
eller moraliskt tveksam verksamhet
så Daniel Kimberg kan inte bara komma in med lös mustasch och så här glasögon och
det kommer ju ändå gå. Alltså bara för att de ska utreda det så betyder det inte att de stoppar det. Saudis krig med Yemen är väl inte per definition illegalt. Det är väl inte olagligt. det är ju moraliskt tveksamt. Mm. Eller vad man, alltså, ett krig är ju inte olagligt om man inte gör krigsbrott. Det gör de väl säkert. Men det, ja, ni fattar vad jag menar.
Det här är ju en jävla definitionsfråga, va? Så jag tror inte vi ska snöa in och förra.
Nej, men sådär, jag förutsätter att det kommer liksom inte spela någon roll. De ska utredas, men de kommer ändå säga ja till allting. Mm. För att, ja, oh, här fanns det pengar att hämta. Jajamän! Ka-ching! Och så går det vidare till nästa liksom.
Exakt. Det är väl, vi kan inte säga, kul att ni håller på.
Ja, men det är det som är parlamentet. Det man tror kommer, det jag tror i alla fall kommer att kunna få en positiv effekt av det, det är ju de här historiska värdena. Mm. Och det är ju någonting, och det är ju väldigt positivt och efterlängtat.
Ja, och liksom, exakt, och alla små strider man kan vinna i den här kampen i stort rör sig närmare en slags, alltså faktiskt att fansen kan ta tillbaka kontrollen över sina klubbar. Alltså, släpper man på det här också så kommer ju nästa grej och nästa grej och nästa grej. Just nu känns det ju oundvikligt att de här klubbarna ska röra sig mot någon slags att bara vara de här globala varumärkena igen. Med väldigt lite koppling till sina där de kommer ifrån. Men du vet, ett litet steg vet du rätt på vissa så här stora grejer så kan man liksom ta mark så att säga.
Mm.
Jag väljer att trots att det är mot bättre vetande att försöka vara lite optimistisk när sådana här nyheter kommer.
Matchgenomgång. Oj. Matchgenomgång.
Genomgångsmatch.
Någonting. Matchgenomgång.
Ja, den där gängen säger att vi ska gå igenom lite matcher. Det ska vi förstås göra. Jag har några stycken. Men det vi kan konstatera är att United sumpade sin sista chans till en plats fyra och att Arsenal ser ut att sitta i det så kallade förarsätet.
Alltså man ska väl vara
norra London i Walna Spurs.
Alltså rent med tanke på hur Premier League ser ut så ska man inte säga att de sumpade sista chansen. Alltså Arsenal Spurs kommer, de har stora möjligheter att sumpa det här också.
Jo, men okej, de fick åtminstone de fick det väldigt, väldigt, väldigt mycket svårare.
Det får man
så
säga.
Kan man säga.
Ja.
Men jag tänkte, vi kommer lite grann till det. Jag tänkte vi skulle börja i Liverpool. För där Everton åkte till Anfield och förlorade med 2-0. Och det är två grejer som krockar lite här för mig. För att Lampard sa att Everton inte fick den straff de förtjänade i 53 minuten när Anthony Gordon blev, enligt Lampard, puttad av Matip. Lampard sa om det där hade hänt Mo Salah i andra änden, då hade det blivit straff. Och det tycker jag man ska ställa i kontrast till att de 73 minuter som Evertons Allen spelade så hade han 6 passningar, 4 misslyckades och bara 2 stycken lyckades. Och de båda passningarna kom på avspark bakåt i banan från mittcirkeln. Så det kanske inte var den där uteblivna straffen som sänkte Everton. Det här derbyt hade blivit en match, eller har blivit en match mellan överlägsen och underlägsen. Även om Everton gjorde vad de kunde. Men dina spontana kommentarer på matchen, Pontus kan få börja.
Ja, men Everton gör en bra match.
Mm.
Alltså de spelar efter sin förmåga. De möter, som Frank Lampard purrit, han sa att vi mötte ett av världens absolut bästa lag. Vi visste att vi måste kämpa och vi måste försöka stoppa dem från att göra mål och stoppa dem från att få chanser och sen försöka utnyttja de chanserna vi får, om vi kan få några chanser.
Ovanligt balanserat för Valentin.
Ja, exakt. Och det var så här, ja, det har han ju helt rätt i. Det är ju jättesvårt liksom för ett lag som Everton att komma till Anfield och spela så bra som de gör. De stoppar ju oss i hela första halvlek.
Det är inte så att de spelar bra.
Nej, det gör de. De spelar inte.
Alltså,
men
det är hur man definierar bra såklart.
Ja.
Men
de stoppar ju Liverpool från att de försvarar sig bra. De tillåter inga lägen och det ska de ju ha en eloge för. Sen om det är straff eller inte. Ja, rent krasst så jag tycker att Salah fick ju en sån där straff mot Villa till exempel. Men det där är ju inte straff i min bok liksom. Den där typen av när man slänger in benet framför och ramlar samtidigt, då blir det en straff. En straff ska du få när du stoppas som en målchans eller motståndaren gör någonting väldigt klumpigt eller någonting väldigt dumt. Men straff har ju blivit, du får för, det är ju liksom mål 80% av gångerna. Du får för mycket vinst. Det är ju en helt annan diskussion i för sig, men alltså vad som ska vara straff egentligen. Men det är klart som fan att när man införde straffar i fotbollen så tänkte man inte att det skulle vara för det där. Det är helt uppenbart att han vill ha en straff. Han söker en straff. Sen, ja, det kanske ska vara straff då enligt regelboken. Jag vet inte. Jag tycker inte att det är det. Jag tycker inte att det var straff när Salah fick den mot Villa heller. Alltså, när man slänger in benet framför och ramlar med flit, då är det liksom, då är det bara utnyttjande av att spelet har kommit så mycket längre än vad regelboken har gjort.
Mm.
Tråkigt att du underkänner hela Mohamed Salahs karriär. Bara en handvändning sådär.
Ja, det är hans enda förtjänst.
Ibland händer det.
Nej, jag säger som Frank Lampard sa efter Rodris påstådde hans. I bästa fall är din kompetens. Jag håller på. Jag måste säga att från andra hållet så njöt jag av Frank Lampards Atletico Madrid-approach. Uppenbart var att han insåg att de är så mycket sämre på varje jävla position. Att det bara handlar om att göra Liverpool förbannade och tänka på allt annat än fotboll. Det kändes som att de fixade det ganska länge. Mm. Och sen så får man ju ge ändå, alltså jag tycker en sån, jag vet att jag har pratat gott om honom förut, men alltså Anthony Gordon gör ju faktiskt en jättebra match. Alltså att ha så få möjligheter att ta sig fram och gång på gång göra det så bra som han gör det. När Everton åker ur, vi säger när, för att det ser så jävla illa ut. Vilken guldgruva det ändå kommer att vara för andra klubbar. Det måste vara den klubb med liksom bäst förutsättning spelare för spelare som åker ur Premier League på alltså, hur många år som helst.
Sen Leeds, va?
Va?
Sen Leeds gjorde det.
Typ. Mm. Alltså för grejen är att det går ju, alltså jag tycker att deras försvar är bedrövligt och Pickford är ju dålig. Mm. Men liksom mittfält och anfall håller ju ganska bra Premier League-klass egentligen.
Ja.
Och liksom Calvert-Lewin, Richarlison och helvete vad jävla fel humlar. Jag tycker det är sånt obehagligt.
De är helt ofarliga, Peter. Humlor.
Ja, för varandra kanske, men inte för oss människor.
Vad menar du att humlan kan göra då? Kan den skada?
Göra mig illa, direkt illa. Förlåt. Men Calvert-Lewin, Richarlison och Gordon är en jävla bra offensiv trio. Det måste jag säga. Jag tänkte på det, att jag kände det samma sekund som man hoppade in, att det var givet att Divock Origi skulle bli hjälte i den här matchen. Han har ju, som du säkert känner till också Pontus, en ganska diger historia av att göra mål mot Everton på Anfield.
Just det, det är glömt bort.
Men det verkligen, verkligen sjuka som jag kände efter när jag kollade. Vet ni hur många år Divock Origi har varit en Liverpool-spelare? Alltså tänk då menar jag som han har tillhört Liverpool. Du har ju fått en utlåning.
Men jag har ganska bra.
Hur länge sedan var det han blev klar för Liverpool?
Ja, men jag är ganska, vet ganska precis när han blev klar.
Ja.
Nej, jag har inte det i huvudet alls.
2014.
2014.
Jävlar!
Åtta år har han spelat någon slags luddig sekundär / hjältekultroll. Mm. Svårt att ta in det. Alltså han var 19 när han kom till Liverpool.
Men ganska gött liv ändå. Bra lön, chilla lite, vinna lite titlar.
Ja, med beton på lite. Inte så att det inte var badare titlar direkt.
Ja.
Nej, ändå. Men han har ju ändå vunnit. Han har väl vunnit allt.
Ja, inte FA-cupen då.
Men han har snart vunnit allt.
Ja, men han har ju såklart en legendstatus. Och det är klart att man kände ju det direkt att han kom in. Att jo, men det här löser ju Divock. Och han gör ju typ alltid det när han inbytt. Han blir inbytt så himla sällan. Han har spelat typ 101 minuter i Premier League den här säsongen.
Ja.
Gjort tre mål.
Han har bättre goals och assists än vad Jack Grealish har.
Ja, och Jürgen Klopp kallar honom för our best finisher.
Ja.
Det är ganska ganska bra betyg att få i ett inte helt jättedåligt lag.
Nej, exakt. Han är ju en fantastisk rotationsspelare egentligen. Eller alltså inhoppare. Men sen är ju lilla problemet att han håller inte samma nivå som de andra spelarna gör. Han är ju perfekt att få komma in och bryta ett deadlock.
Mm.
Är han.
Ja, men det är ju, jag tror att jag har pratat om att flera har så kallade big men bara för att lösa en jobbig situation. Alltså City borde använda Liam Delap mer om de verkligen vill knäcka liksom zonen försvar sista 10-15. Stor, stark, det går att skicka bollar mot honom, det går att skapa oreda liksom. Divock Origi spelar på så sätt liksom alltid liksom en bra, viktig roll för Liverpool i liksom över en 60 matchers säsong. Så att det ska bli intressant att se om och hur de ersätter honom när hans kontrakt går ut som.
Mm.
Tänkte vi skulle gå via London nu bara och ta Arsenal och Manchester United, spela 3-1. Vinsten kom efter 2-4 vinster på Stamford Bridge för Arsenal förra veckan. Det här betyder ju väldigt bra grejer för Arsenal och inte alls bra grejer för Manchester United. Mm. Förstås. Men
Vilken Frank Lampard-analys.
Ja, exakt. Jag valde att liksom hylla honom här direkt. Nej, men det man... Vi funderade på hur vi skulle prata om det här, så är det ju, om man kollar på Manchester United framförallt, så när Ten Hag har kommit in nu, vilka spelare ska han bygga det här kring egentligen, när det ser ut som det gör just nu?
Ja, alltså det har ju Rangnick sagt att han ska plocka bort 10 spelare, plocka in 10 nya spelare liksom. Det troliga är väl att det kommer bli en ganska stor ombyggnation, men det finns ju också kvalitet där att bygga laget kring. Och ja, men det är inte otänkbart att han kommer vilja se över saker och ting. Så det får man ju se. Jag tror att det kan bli tufft för Lindelöf att hålla en plats kvar i laget. Sett till att Ten Hag vill spela väldigt mycket, det är försvarslinjen som ska driva spelet framåt. Och där har du egentligen Diego Dalot och Luke Shaw som klarar av att göra det. Hyfsat bra i alla fall. Men sen, ja, de andra backarna gör ju inte riktigt det. Sen om det är spelsystemet som är så. Harry Maguire är ju den mest drivande ball progression player. Men det kan ju vara en systemuppbyggnad att man vill att bollen ska gå genom Harry Maguire. Det gjorde ju väldigt mycket det under Solskär till exempel. Lite mindre nu under Rangnick. Men och det blir ju intressant att se. Vill han ha in någon annan, någon ny mittback som ska göra det? För i hans Ajax i alla fall så är det ju inte mittfältarna som driver på spelet, utan det är försvarslinjen. Och det är ju väldigt många lag, som det, topplag, som har det på det sättet att man låter försvarsspelarna driva igång anfallen. Så det blir spännande att se vilken väg han väljer där. Sen mittfältet, som vi pratade om flera gånger förut, så här, det finns ju en bra fotbollsspelare i Fred. Det finns en jättebra fotbollsspelare i Bruno Fernandes. Men och Bruno Fernandes också sitter på ett kontrakt i 2026.
Nej, precis. Det är ju det som är kruxet. Alltså grejen är att det finns ju liksom en silver lining i att de nu kommer att missa Champions League av allt att döma. Alltså det som du har varit inne på tidigare, Pontus, att United har ju varit känt att när de missar CL så spenderar ägarna. Då vet Glazers att vi måste liksom investera för att hålla folk nöjda. Så det finns ju en väldig möjlighet i nu att när de missar Champions League så fattar Glazers att okej, vi måste återinvestera, vi måste få in en glädje och en tilltro i till klubben igen för att vi ska liksom göra om våra affärer. Väldigt mycket kontrakt som går ut både den här sommaren och nästa, bland annat då David De Gea, helt sanslösa 7 miljarder kronor i sekunden kontrakt.
Premier Leagues 13 bästa spelare.
Ja.
Ändå.
Det
är bara för länge. Ja,
alltså, typ hela mittfältet med så här, Mata, Pogba, Matic, McTominay är typ av utgående också till nästa sommar eller så här. Alltså det finns ju en sån jäkla chans att bygga om ordentligt och kanske liksom verkligen satsa på så här. Sancho, Elanga, Luke Shaw tror också väldigt mycket på. Hitta en roll som funkar åt Bruno Fernandes för att han var liksom världens tätaste spelare till världens sämsta spelare. Det måste finnas ett mellanting på honom där. Jag tror fan ändå att Ten Hag ska skatta sig lycklig av att han inte behöver tänka på Champions League alls nästa säsong. Det kommer ge honom ett betydligt större lugn att bygga det här laget och vad jag tror mer resurser att bygga laget.
Vad säger ni om Arsenal då? De har gjort 7 mål på 2 matcher nu mot Chelsea och United. Vad är det som gör att de återigen går så jävla bra offensivt?
Det där är så jävla konstigt. Alltså jag vet inte längre vad jag ska tro om någonting. Alltså det är lite som Pontus sa, att det finns fortfarande gott om lägen. Och det är väl egentligen det andra på något sätt. Att Liverpool City är någon sån här ständig kamp om vem som är bäst, medans den andra kampen nu nästa med Chelsea också bara att undvika att vara alldeles för dålig för att sluta på 4.
Ja, men jag ska säga det att United har ju liksom lägen i den här matchen att komma igen. Alltså, ja, det är en straff i 2-1. Men alltså, överlag att United spelar ju bättre än Arsenal i vissa delar. Sen är det lite, det är oorganiserat i United-försvaret överlag. Men det är lite så här tillfälligheternas match, känner jag. Men det är ändå, ja, jag vet inte, Arsenal har ju en större, de har bättre självförtroende känns som. Alltså spelarna har mer de är mer tro på, de vågar mer, utmanar mer. Inte för att Sancho inte utmanar sin DI, men det är ändå, det känns ändå som att de tror mer på att de ska göra mål när de kommer fram. Lite så här som United ändå var vissa stunder i början eller förra säsongen i stunder liksom, att man, men där kom Luke Shaw på bortre och bara petade in den. Mm. Man följde med hela vägen, man fortsatte hela vägen in i mål tills bollen bara gick in, för att man trodde på det. Och där känns det som att Arsenal är lite grann också, att de tror liksom att jo, men här blir det nog mål, och så blir det liksom, för att de tror på det, och då gör det inte så mycket om det är en Ketia eller om det är Lacazette eller vem det nu är där fram, utan det finns en kollektiv tro på att det här ska gå. Och har du då klassspelare som Bukayo Saka, plats 23 va, eller något sånt där i Premier League.
Jag kommer inte ihåg vad han namnade, men absolut.
Och Emil Smith-Rowe var 23.
All right. Men så då går det liksom lättare. Som tydligt med Tavares mål liksom, att han bara är där när bollen kommer, för man tror på att jo, men jag är där. Och det saknas verkligen i United, tycker jag, att man fullföljer inte riktigt, utan det är Ronaldo där inne, sen kanske det är Lango och Sancho, men det är inte de andra. De är mer rädda för att de vill mer undvika en kontring att göra mål, medan Arsenal var mer, de tror mer på att jo, men om vi fortsätter trycka så kommer det bli mål, så de kommer inte lyckas kontra på oss typ. Så det var väl min känsla av matchen. Jag tycker inte att United är en dålig match på något sätt egentligen, utan det är mycket tillfälligheter. Men
ibland vi har landat i det flera gånger när vi sitter på, att ibland är det nästan störigt att fotboll är så enkelt att det kan förklaras med så här lite momentum, lite medvind bara.
Ja.
Så faller sig saker så mycket mer naturligt. Och det är också så här, det verkar ändå, alltså jag förstår att Arsenal-supportrar har sina dubier kring Mikel Arteta, med rätta, för att det är väldigt upp och ner, och det är väldigt mycket pengar spenderade, och det är väldigt, vissa beslut är konstiga. Men känslan är att den spelartrupp han har nu i Arsenal tror ju på honom och på det han vill, och spelar för honom, medan United har saknat lite riktning, alltså sen Solskjaer försvann, kanske redan tid innan han försvann, att som symboliseras av att Bruno Fernandes går ut och säger efter en utskapning mot Liverpool att vi har ingenting att spela för när de i allra högsta grad har en fjärdeplats att spela om.
Ja.
Det är ett lag som saknar riktning, och jag tror att alldeles oavsett så blir det ju väldigt bra att Ten Hag kommer in för att i alla fall stoppa ut en väg liksom, vad ska vi?
Men det här kommer ju, jag ska säga, för att knyta ihop den här omgången lite grann, så är det ju så att efter Arsenals vinst och Manchester Uniteds och Evertons förluster så blev ju två andra matcher särskilt intressanta. Där Spurs fick 0-0 borta mot Brentford, och där Burnley slog Wolves med 1-0 på hemmaplan. Och det jackar ju lite grann vad vi har sagt, att jag kommer inte ihåg vem av er som sa det, men att Burnley såg ju ut att ha kanske lite större möjlighet att gneta sig till de här poängen som Everton inte klarar av.
Ja.
Och det här var ju verkligen en sån match. Alltså slå Wolves med 1-0 var precis vad de behövde. Så hur viktig, megaviktig var den här vinsten för Burnley? Särskilt efter de har sparkat John Dyche, som vi inte heller har pratat om. Ska jag säga.
Ja. Nej, men nu såg jag inte den matchen av rimliga skäl, för att jag kollade på andra matcher, men det är ju, ja, de har ju den där överlevnads... Det är det här, jo, men jag anställer Sam Allardyce, så han vet hur man gör för att överleva en bottenstrid. Och det vet ju Burnley någonstans. De är ju vana vid det här. De har inte den där pressen som Everton känner. Med all rätt såklart. Mm. Men sen är ju Everton sitter fortfarande i förarsäte, sett till att de har en match mindre spelad.
Ja, men två poäng bakom, men en match mindre spelad.
Ja,
precis. Mm.
Men sen har ju Everton också ett brutalt tufft spelschema kvar framför sig.
Ja. Burnley har aningen lättare.
Men Everton har kvar Chelsea, Leicester, Watford, Brentford, Palace, Arsenal. Där är ju Watford, Brentford, Palace, det är ju typ tre måste-segrar.
Mm.
Och det räcker nog.
Ja.
Sen är ju Leicester i en historisk...
Burnley har kvar Watford också. Sen har de Villa två matcher, Spurs och Newcastle. Har Burnley kvar. Jag är väldigt roligt av att de har fått väldigt bra utväxling på att kicka Sean Dyche. Alltså det känns inte alls bra.
Jag vet
inte heller min... Sverige är lite i gungning.
Det gör ont i Kick and Rush själ.
Ja,
men alltså jag är så jävla rädd att det ska komma in någon sån här slick mäklar-portugis som guidar dem till. Det är inte en värld jag vill leva i.
Nej, jag håller med dig. Det är en värld som är lite sämre.
Ja, men det här var ju verkligen så här, den sista dinosaurien någonstans. Att Sean Dyche var ju den där barnprogrammet Dino, eller Denver. Denver.
Det var en, Denver, ja. The last dinosaur.
Ja, exakt. Ja, precis, han var liksom den sista, han levde kvar i den här världen. Och lite, det är som när Denver går och dör. Man bara, ja, det här var på tiden, men fan vad trist den är.
Spoiler.
Dog Denver?
Nej, men jag tänker om han gör det. Jag vet inte. Jo, men jag kan, i säsong 3. Sen var det 2 säsonger till. Det var lite tråkigt.
Så otroligt mörk vändning på ett barnprogram.
Okej. Ska vi avsluta programmet? För jag är jävligt dåligt batteri på datorn här ute i solen.
Det kan vi göra.
Sean Dyche, alltså när en Premier League-tränare för Kicken och inte har något annat jobb på gång direkt, så kan man ju tänka sig att man förlustar sig lite. Man har mycket pengar, man har mycket tid, man har ingenting att göra. Sean Dyche är ju som Sean Dyche är, liksom, så han gör ju saker på Sean Dyche-vis. Jag tänker mig att en vanlig fotbollstränare kanske hade åkt på semester på någon paradis. Men vad tror ni att det är den första Sean Dyche gör på den första bilden han dyker upp på, liksom, efter att han har fått kicken från Burnley? Detta är en sån bild som cirkulerar på Twitter. Bara någon dag efter att han fick kicken så dyker han upp. Vad då för att göra vad då?
Men han går på boxning såklart.
Ja, du tänker rätt, fast det är liksom ännu lite schabbigare än så.
Så han gick inte på
Tyson Fury's title fight. Det hade varit Sean Dyche, men detta är nästan ännu bättre.
Det han går på dart.
Ja, nästan. Alltså nu är du nära.
Ska jag säga. Han går på snooker.
Han går på rockklubb i Nottingham.
Oh.
Och vackrare än så blir inte den engelska fotbollen.
Nej, det blir den fan inte.
Nej.
Vi borde göra ett hyllningsavsnitt till Sean Dyche. When he was super king.
Precis. Kingen kallar vi det bara för.
Ja.
Ja, men
vi programledare Erik Kiva och Håkon.
Och med programledare Staffan Tjeja. Det kan bli ännu roligare. Ska vi avsluta där då, eller?
Det gör vi. Jag måste smälla in med solkan.
Ja, men tack för idag, Petter. Det var jättefint att se dig.
Ja, jag har inte sett dig så mycket, men jag har hört att du sitter bara.
Och nu satt han och kepsen bak och fram också.
Mm.
Det här är starkt. Jag ska skärmdumpa det här. Det ska bli mitt ögongodis från och med nu.
Sydvästra Stockholms Tony Hawk.
På tal om det, vi borde gå och kolla på Millencolins 30-årsfest på Skansen ihop.
Absolut inte.
Sum 41 kommer också. Det kommer bli superkul.
Då är jag supertaggad.
Ja.
Ja, Sum 41 tar jag också.
Jag fixar biljetter. Vi hörs.
Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.